Ja, i den här texten så möter vi Jesus i templet och det är tempelhögtid. Så blir han omringad av en grupp människor som vill ställa honom mot väggen. En bild som jag tror att vi lätt kan se framför oss. Hur ofta sker inte det på skolgårdar och på andra platser? Att från ingenstans så dyker de upp. De där människorna som genom sin kropp och sina ord vill sätta dit någon annan. Och kanske har vi rent av själva stått i en sån cirkel. Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Gruppen vill få honom att uttrycka sig på ett sådant sätt att de kan anklaga honom för hädelse. Jesus, han svarar med att peka på det han har gjort. Hans handlingar berättar om vem han är. Men de som står där framför honom och runt omkring honom, de är inte intresserade av vad han har gjort. Det är tydligt att de egentligen inte lyssnar till det han säger. De vet redan vad de vill ha för svar. Jesus märker det och konstaterar att de inte kan se eller förstå eftersom de inte tror. Eftersom de inte vill och kan lyssna. Gruppen vill inte se och tro att Jesus är den Messias som folket har väntat på i generationer. Jesus är inte heller den första som har utgett sig för att vara denna Messias. Och de här människorna som finns här nu runt omkring honom ser det som sin uppgift att vaka över traditionerna. Vaka över samhället som de befinner sig i och det de tror på. Det är egentligen inga märkvärdiga eller annorlunda människor. De följer sin övertygelse. Precis som många andra gör före och efter dem. När man anklagar någon annan. Det är inte att de är utan tro. Tvärtom. Men de håller så fast i den tro och de bilder som är tydliga för dem. Så de är inte beredda att lyssna med en öppenhet och en nyfikenhet. Att lyssna förutsättningslöst. Det finns redan en agenda. Och då kan inget samtal uppstå. När vi redan vet vilka svar vi söker så lyssnar vi inte längre på den andres berättelse och den andres frågor. Vi blir både döva och blinda. Men Jesus, han slutar ändå inte att prata. Han försöker förklara och använder en bild som de känner väl till. En bild från deras heliga skrifter. Och han talar om sig själv som herde. Och säger att den som tror på honom känner igen hans röst. Och herden känner varje fårs namn. Och det blir så tydligt att Jesus talar om någonting helt annat än det gruppen är ute efter. Han talar om en personlig relation. Han är ett med fadern. Och det som binder dem samman, det är kärlek. Och kärleken är också Jesus uppdrag i mötet med människor. Han är där för att älska världen tillbaka till Gud. Han är där för att visa genom sin undervisning, sitt liv, sin kropp. Vem Gud är. Jesus ger Gud ett ansikte. I Gamla testamentet beskrivs relationen mellan Gud och människan lite som en kurragömmalek. Och ena stunden får människan se Guds ansikte och i nästa stund så är det förbjudet för att Gud är alltför helig. Där understryks Guds helighet och onåbarhet. Gud är den som är. Gud är själva kraften i livet och möjligheten till vår existens. Men nu, genom Jesus, så väljer Gud att komma nära och att vända sitt ansikte till människan. Gud väljer att bli synlig genom att bli människa själv. Lite längre fram i Johannes evangeliet, när Jesus börjar förbereda sina lärjungar på att han ska komma och lämna dem, så säger han så här: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Det är stora ord. Går de att leva upp till? Hur gör vi egentligen när vi älskar varandra? Och hur visar vi vår kärlek? Och en ännu svårare fråga är: hur ska vi kunna känna igen Jesus röst mitt i allt brus av röster vi hör? Vi lever i ett samhälle med ytterligheter. Antingen så är människor stressade av att de har för mycket att göra eller för att de har för lite att göra. Vi intalar oss att det vi håller på med, det är så himla viktigt. Jag ska bara, ett vanligt svar från föräldern till barnet som ställer en fråga, men lika vanligt från barnet till föräldern: jag ska bara. Eller: jag återkommer. När vi får en inbjudan till ett event eller till en fest, ett brev, eller för det är ju så svårt att säga ja direkt. Det kan ju komma något mer spännande efteråt. Och vi intalar oss att vi inte går att ersätta i alla möjliga sammanhang. Så det är svårt att säga nej. Eller så är vi rent av rädda för att säga nej, för då kanske det är ingen som frågar mig nästa gång. Problemet är bara att om allt tillåts bli lika viktigt, så är till slut ingenting viktigt. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Det sker inte automatiskt. Kärlek, det kräver tid och omsorg. Och relationer behöver omvårdnad, närhet och näring. Och hur ska vi veta vem den andra är och hur vi ska älska den andra som vi möter om vi inte vet vilka vi själva är och hur våra behov ser ut? Och om vi ständigt rusar från en det ena till det andra, hur blir det då med kärleken? Om vi inte tar oss tid att stanna upp och landa. Om vi inte visar vårt nakna ansikte både inför oss själva och den vi älskar. Att älska varandra. Och det gäller både i en relation och i ett sammanhang. Det är att finnas där för varandra, både i glädje och i sorg. Att dela både fest och långtradig vardag. De första kristna, de gjorde det bokstavligt. De sålde allt och så levde de tillsammans i en egendomsgemenskap. Det är inte många av oss som gör idag. Men tanken att skapa en gemenskap där många får utrymme, den tanken och den längtan lever också idag. Det är därför som vi har våra kyrkor, våra församlingar, våra olika gemenskaper. Och byggnaden, den här byggnaden är väldigt vacker. Men den i sig är inte viktig. Det är det vi fyller byggnaden med som är viktigt. Och jag är övertygad om att vi alla människor, vem du än möter, har behov av att hitta ett sammanhang. Ett sammanhang där vi kan känna oss hemma. Det är för att det är svårt att vara människa och att vara ensam. Och det är svårt att vara ensam också som troende och sökare. Då får vi lätt vilse i våra egna tankar. Vi behöver varandra för att få hjälp att hitta rätt väg i livet. För vägen är inte spikrak. Den slingrar sig fram. Och den tar ibland en avstickare åt än det ena, än det andra hållet. Vi behöver varandra. Därför blir jag så glad när jag hör människor som ger uttryck för att den här kyrkan eller andra platser har blivit viktiga för dem. Att det kanske till och med har blivit som ett andra hem. Och här i Andreaskyrkan är det många som möts. Det är vi som möts till gudstjänst på söndagar nu på förmiddagen. De som kommer till eftermiddagens gudstjänst. Det är de som möts i veckan, stillhetens mässa, A-gruppen som träffas regelbundet, barnen, ungdomarna. Ja, alla som finns här och som på något sätt relaterar till den här platsen och känner sig hemma. Det blir jag glad för. För det är där i vardagsumgänget som vi får öva oss på att älska. I det där umgänget, i det där sammanhanget, den där platsen där vi känner att vi är respekterade för dem vi är och där vi kan respektera andra. Men där det också skaver ibland. För så är det i alla gemenskaper. Det är där vi får öva oss att tjäna varandra i kärlek. Öva oss i att verkligen se och lyssna till varandra utan att ha en färdig agenda eller att ha färdiga svar. Öva oss på att lyssna efter Guds röst i bruset. Se Guds ögon i en andres blick. Se Guds sårmärkta händer och Guds varma leende i ansiktet mitt emot oss vid kyrkkaffet eller vid skurhinken. Jag är övertygad om att vi behöver de här platserna som Andreaskyrkan och andra platser för att möta Gud. Inte för att Gud skulle behöva det, för Gud behöver ingen liturgi, ingen plats egentligen som är specifik. Gud kan möta oss var som helst. Men vi behöver rutinerna. Vi behöver platser som påminner oss om vad som verkligen är viktigt. När Paulus skriver till församlingen i Korint om hur de ska ta vara på varandra för att kunna växa i tron och som gemenskap, så beskriver han dem som Guds tempel. Guds tempel är heligt, och ni är det templet. Guds ande bor i er. Tänk om vi verkligen vågar ta till oss de orden. Tänk om du kan se på dig själv och säga och känna djupt inne: jag är helig. Jag är helig. Det som är heligt är värt att värna och beskydda. Du är helig. Och samma sak gäller de människor du har omkring dig här. Och de människor du möter på gatan, på jobbet eller var du än befinner dig. Att älska är att hjälpa varandra att hitta vår plats i livet och i gemenskapen. Älska varandra på ett sådant sätt att vi hjälper varandra att blomma, andas och att komma till vår rätt. Guds röst når oss via människor som vi möter, men Gud talar också direkt till oss. Tyvärr så sker det ju sällan med väldigt tydliga ord. Ibland skulle det vara skönt om det kom en eldskrift på väggen som talar om vad som gäller för mig. Så är det ju inte riktigt. Själv så känner jag den där rösten mer som en kompassnål som rör sig inom mig. En nål som hjälper mig att ändå hitta en riktning i livet. Det är en nål som sticker till ibland när jag möter det som är fel, det som inte är bra, för att jag ska kunna reagera och agera. Men det är en nål som också många, många gånger sprider en värme inombords, för att det jag möter är så fint. Och att det i det enskilda mötet ibland med en människa kan uppstå en situation som gör att det här känns som en helig plats. Det som att Gud bryter rakt in i vardagen och någonting händer. Men för att kunna känna den där nålen, då krävs en närvaro. Och det krävs att jag också vågar släppa mitt eget för en stund. För då är inte mina ord viktiga. Då är det bara min närvaro som behövs. För att hitta den närvaron så underlättar det att söka efter Jesus blick. För i den stunden när det där inträffar så är vi aldrig ensamma. Jesus finns där i den närvaron. Jesus ansikte som bekräftar och som upprättar. Jesus som ser långt in i vårt inre och som ser vår längtan. Amen.